Brothers and sisters,
bröder och systrar, vi vill hälsa er mycket varmt välkomna till första presidentskapets julandakt. Vi är tacksamma för tillfället att samlas med er och tänka på vår Herres och Frälsares Jesu Kristi födelse, liv och mission. President Russell M. Nelson, som presiderar här, har bett mig att leda den här andakten. För musiken ikväll står Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Brian Mathias vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Glädig och jord, en vacker hymn som påminner oss om den glädje och frid vi känner tack vare frälsarens ankomst. Inledningsbönen får vi sedan av broder Tad R. Callister, som är söndagsskolans generalpresident.
Vår Fader i himlen, vi är så tacksamma att vara här under denna glädjens högtid, så som kören uttryckte. Vi har mycket att vara tacksamma för. Levande apostlar och profeter som är Guds heliga män och som leder oss genom uppenbarelse. Vi är tacksamma för skrifterna som hjälper oss att fokusera på frälsarens liv, på hans godhet, hans vänlighet och hans medkänsla. Och vi ber att vi ska göra allt vi kan i livet genom tankar, talade ord och handlingar att vara hängivna lärjungar. Vi ber nu att din ande ska vara med oss alla som deltar på något sätt. Att vi alla kan gå härifrån ikväll med en större önskan att ge ett hjärta och en botfärdig ande som offer och till att göra detta som frälsaren vill göra. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with... Kören sjunger nu för oss Den första julen, en älskad julsång som hyllar frälsarens födelse. Efter sången har vi nöjet att höra från syster Sharon L. Eubank, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Kören framför sedan Stilla natt och församlingen sjunger med i tredje versen enligt anvisning. Därefter får vi höra från äldste Terence M. Vinson i det 70:s presidentskap. Sedan sjunger kören How far is it to Bethlehem? Äldste Gary E. Stevenson i den 12 apostlarnas kvorum talar sedan till oss. Efter talet sjunger kören Församlens i trogne.
Jag vill berätta om två saker som hände mig, som har varit i mitt minne i många år och lär mig fortfarande de läxor jag behöver idag. Den första hände när jag var 6 år gammal. Vår sångledare i Hunters femte församling var syster Beverly Whitley. Jag inser nu att hon troligen inte ens hade fyllt 40, men hon hade tonårsbarn och verkade mycket mogen och vis för oss barn i yngre primär. Hon var rolig och behandlade oss som små vuxna, så vi tyckte om henne. Vi beundrade henne och försökte göra henne nöjd. Hon sa till oss att vi kunde sjunga så stort att våra föräldrar kunde höra oss från rummet bredvid vårt. Inte skrika, utan verkligen sjunga. Och vi sjöng med hela våra hjärtan. Hon lärde oss också sånger ur psalmboken för vuxna och sa att hon visste att vi var mogna nog som musiker att kunna lära oss de svåra orden utantill. Hon förklarade sedan vad alla ord betydde så att vi skulle förstå. Hon lärde oss att varje sång hade ett speciellt budskap för just oss. Och att om vi tänkte på orden skulle vi hitta det budskap som var ämnat för just våra liv. Så den julen försökte jag tillämpa det syster Whitley hade lärt oss. Och jag lärde mig alla verserna i Stilla natt. Nu vill jag be översättarna om ursäkt i förväg, för det här blir knepigt. Men som 6-åring funderade jag mycket på orden i tredje versen. Jag förstod inte punkteringen. Istället för att sjunga kärlekens rena ljus, för att säga att Jesus är ett uttryck av kärlekens rena ljus, trodde jag att det skulle vara att han älskar rent ljus. Alltså att han älskar allt som är gjort med rent ljus. Jag försökte tänka som syster Whitley och lista ut hur jag också kunde älska rent ljus som Jesus. Den andra hände när jag var 9 år gammal. Som många barn i den åldern tog jag pianolektioner. Jag var inte särskilt begåvad. Och kanske för att uppmuntra mig frågade min biskop om jag kunde spela en julsång på sakramentsmötet på julafton. Så jag beslutade mig för att spela Stilla natt. Min pianolärare hjälpte mig att förbereda mig. Mina föräldrar lyssnade på mig spela den bokstavligen 100 gånger på vårt svarta piano i källaren. Och någon sa att jag kanske kunde lära mig sången utan till och inte använda noter. Men jag var så nervös över att spela inför alla i min församling att jag inte kunde lära mig noterna utan till. Istället gjorde jag upp en plan. Jag skulle ta med mig noterna, men istället för att ställa upp dem på pianot så skulle jag lägga dem i knät. Då kunde jag titta ner på mina händer och se noterna, och så skulle det se ut som om jag kunde dem utan till. Planen fungerade perfekt i ungefär 20 sekunder. Jag hade lagt noterna ovanpå min taftkjol, och när jag började spela så var tyget i kjolen så halt, och mitt i första versen gled noterna ner från kjolen och försvann helt och hållet under pianot. Jag satt fast. Det fanns inget sätt att hämta musiken, och det var helt tomt i huvudet. Så jag bet ihop och gjorde så gott jag kunde. Och det var en total katastrof. Jag bankade plågsamt fel noter och kunde se hur publiken såg plågad ut tills jag hade sjabblat mig genom andra versen. Jag hade vett nog att strunta i tredje versen och rusade ner för gången, röd i ansiktet och försökte låta bli att gråta. Mina föräldrar viskade, vad hände? Du kunde ju den här sången så bra. Jag kunde knappt vänta på att få åka hem från kyrkan. Jag ville inte träffa någon, jag ville inte prata med någon. Jag var förödmjukad och generad. När mötet slutade kom min gamla söndagsskollärare, syster Emma Heaton, fram till mig. Jag försökte ta mig undan, men hon tog mig i handen. Istället för att säga hur duktig jag var, vilket alla visste var en lögn, sa hon någonting jag skulle komma att minnas resten av livet. Hon sa, Sharon, det spelar ingen roll hur det gick. Alla kunde se hur mycket du ansträngde dig, och vi älskar dig, vare sig du kan spela pianot eller inte.
That was the honest truth.
Det var den ärliga sanningen. Men den sved inte som jag hade förväntat mig. Sanningen var att jag hade arbetat hårt och att de älskade mig fast jag inte kunde spela piano. Så jag log ett pyttelitet leende. Hon gav mig en gammal tantkram och plötsligt så var allt bra. Beverly Whitley och Alma Heaton gjorde inget speciellt. De skrev inget om det i sina dagböcker. Ingen i deras familjer känner till de här berättelserna. De undervisade helt enkelt små barn om hur man sjunger och hur man förstår evangeliet. Kan det bli mer vardagligt? Fast det var det inte. Frågar du mig hur det ser ut när någon älskar rent ljus? så ser det ut som Beverly Whitley. Det ser ut som Alma Heaton. De kunde båda känna igen det rena ljuset hos ett litet barn som försöker så mycket hon kan och älskade henne för det, fast det inte blev perfekt. Vår himmelske fader är precis så här. Han ser oss, sina små barn, försöka. Våra ansträngningar lyckas inte alltid, men han vet hur mycket vi arbetar. Och ibland biter ihop och sjabblar oss genom en katastrof. Och han älskar oss för det. Trots vår dissonanta, falska, oigenkännliga musik sände han sin underbara enfödde son som är kärlekens rena ljus. Och Jesus Kristus rättar till varje falsk not och återlöser alla skärande övertoner om vi vänder oss till honom och ber om hjälp. Tack vare Kristi födelse, försoning och uppståndelse kan vi alla vila i himmelsk frid. Jag är så glad för den här julen att jag kan sjunga sånger som har ett särskilt budskap från världens frälsare till dem vars hjärtan verkar. Jag lovar er samma sak som syster Whitley lovade primär. Om ni tänker på orden ni sjunger i jul hittar ni ett gudomligt budskap skräddarsytt speciellt för er som lyfter och tröstar er. Här kommer ett som kom till mig den här julen. Jag har varit orolig för alla människor vår humanitära hjälp inte kan nå. Och hur en del länder ibland gör det svårt för oss att nå våra lidande bröder och systrar. Och sedan i morse lyssnade jag på sången vi sjöng i hjälpföreningen. Välsigna oss Herre med kärleksfull hand och för oss tillbaka till himmelens land. Jag vittnar om att Guds son älskar det rena ljuset. Han är kärlekens rena ljus. I Jesu Kristi namn. Amen.
Oh, What beautiful music. And what a wonderful
Vilken vacker musik. Och tack, syster Eubank. Hur underbar var inte timman, räddningstimman som slog. Så nu är det december, här är luften kall och vi har fått lite snö. För de flesta innebär det att julen står för dörren, men för mig brukar faktiskt inte julen vara så här. I hela mitt liv har det varit långa, varma dagar som förebådar julens högtid. För i december är det sommar i Australien. Och i Västafrika, där min fru och jag har bott de senaste 5 åren, är det alltid varmt. Så i december har det ofta varit dagar på stranden, surfande och grillning. På julen är vårt hem fyllt av mangodoft och ljudet av skratt. Men julens anda är densamma överallt. Vare sig det är Sydney, Salt Lake City, Sierra Leone, Nukualofa, Newfoundland eller Nigeria. Inspirerar frälsarens födelse människor att göra gott. På de flesta platser ger man presenter, besöker varandra och gör goda gärningar för att fira julens anda. Några av våra vänner i Samoa har som tradition att dagen efter jul lägga mat och andra godsaker i lådor och ge dem till de familjer som är störst behov. Inte bara församlingen utan andra i samhället. De har också en grönsaksodling på nästan 1 hektar där det mesta av behållningen går till behövande. En kär vän i Senegal i Västafrika berättade att i hans by på Elfenbenskusten tar byborna varje julafton upp olösta konflikter med sina ledare istället för att föra med sig gåvor. Ledarna ägnar sedan resten av dagen åt att samarbeta med familjerna och lösa konflikterna. Byborna kräver att det råder frid och harmoni överallt på julen, för de firar Kristi födelse som föddes för att ge världen frid. Tidigare i år träffade vi en ung missionär, syster Jan Ingabear från Rwanda, som är missionär i Liberia. Hon berättade om hur folkmordet som ägde rum 94 i Rwanda hade påverkat henne. Hennes pappa var Hutu som hatade medlemmarna i Tutsi-stammen. Men hennes mamma var Tutsi. För att rädda sin hustrus och sina 4 döttrars liv gömde denna modiga pappa sin familj långt borta och återvände sedan ensam till sin by. Hans fru och döttrar såg honom aldrig mer och kämpade för sin överlevnad. 9 år senare återvände de slutligen för att delta i ett försoningsmöte som hade anordnats. Där fick de höra att deras man och pappa hade dödats när han återvände till sin by. Otroligt nog förlät syster Ingabears mamma och hennes barn de som tagit deras mans och pappas liv. Vid den tiden Joseph Smith kunde ha förtärts av ilska för han var orättmätigt fängslad i Liberty-fängelset under flera månader runt julen 1938. Uppenbarade Herren kapitel 121 till andra förbunden. I den uppenbarelsen hjälpte Herren Josef övervinna de frustrerade känslor som är tydliga i början av kapitlet. Han lär från profeten att välvilja, långmodighet, mildhet och uppriktig kärlek är Kristuslika egenskaper som är nödvändiga för lärjungeskap. Jag har dyrbara familjeminnen av julen, men inte alla minnen är goda. Jag minns att jag fick en grön leksaksbil av min far när jag var liten som var väldigt uppskattad. Vår familj hade det inte så gott ställt och jag älskade den där presenten. Men en dag när jag fick ett raseriutbrott över något kastade jag in leksaksbilen i den täta blåregnsbusken som växte vid vårt staket. Jag ångrade mig genast, inte bara för att jag kastat bort en leksak utan för att det kändes som jag förkastat min fars kärlek. Jag letade och letade men förgäves. När vintern kom och busken tappade bladen letade jag igen förgäves. Jag är fortfarande ledsen över att sårat min far. Vet ni, det kan liknas vid hur vi ibland förkastar vår himmelska faders kärlek och hans gåvor till oss. Den största är att han sände sin son för att lida och sona för våra synder. Det vore tragiskt om vi förkastade hans försoningsoffer eller hans evangeliums lag av förrättningar. Jag önskar att vi alltid kunde vara som alla de som arbetar för att visa kärlek till andra. Många har nyligen arbetat för att hjälpa folk i Florida och North och South Carolina som drabbats av stormar och hjälpt andra med liknande upplevelser runt om i världen. Den 25 december 1974 förstördes huvudstaden i Australien. Tidigt på juldagen drabbades staden Darwin av cyklonen Tracy. Många dog och de flesta av Darwins invånare förlorade sina hem. Bilderna från den nyligen inträffade förödelsen i Florida liknar det som hände i Darwin. Men julens anda övervann känslan av förtvivlan. Donationer vällde in och många släppte det de hade för händerna och reste till Darwin för att hjälpa till med uppbyggandet. För många år sedan, när vår äldsta dotter var bara 2 år, bröt hon ett ben strax före jul och fick vara flera veckor på sjukhus med benet i sträck. En familj i församlingen som inte hade det så bra besökte henne på juldagen. Vart och ett av deras små barn tog med sig sin favoritjulklapp som de fått samma morgon och gav till vår dotter. Jag och min fru Kay rördes i tårar av dessa barn och deras föräldrars gränslösa uppriktiga kärlek. Det här är julens sanna andra. Människor som hjälper varandra. En viktig del av frälsarens arvedel var ju att han betjänade människorna en och en. Det här är definitivt en princip som hans kyrkas medlemmar i Afrika följer och tillämpar. Och det är det han begär av oss. President Ballard har sagt att försoningen är frälsarens yttersta tjänande gärning för var och en. President Ballard sa: om vi verkligen förstod försoningen och varje själs eviga värde, skulle vi söka efter den förvillade pojken och flickan som varje annat förvillat Guds barn. Vi skulle hjälpa dem att förstå hur mycket Kristus älskar dem. Vi skulle göra allt för att hjälpa dem förbereda sig för evangeliet. Om församlings- och gränsledare hade Kristi försoning främst i sinnet, skulle säkert ingen ny medlem och någonsin försummas. Det intressanta med försoningen, som är obegränsad och evig, är att den tillämpas individuellt. Bröder och systrar, underskatta aldrig hur dyrbar var och en är. Vore det inte underbart om alla kunde följa det här rådet och vår profet Russell M. Nelson, att leva efter de två buden på ett högre och heligare sätt? Och om du tvivlar på din förmåga att påverka när du gör det, kan du tänka på det afrikanska ordspråket: om du tror du är för liten att göra skillnad, då har du aldrig tillbringat en natt med en mygga omkring dig. Vi behöver inte resa till det heliga landet för att göra skillnad eller komma närmare vår frälsare. Julen är en tid när vi kan fokusera på personliga gåvor till frälsaren och oupphörligt älska och hjälpa andra. Då har ingen av oss långt till Betlehem. Det är upp till var och en att göra Kristus till en del av sitt liv, att ta emot den gåva han ger oss, att ge våra hjärtan till honom. Jag älskar honom och jag vittnar om hans odödliga kärlek till var och en. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. Just over a week ago, the Christmas
lights on Temple Square. För drygt en vecka sedan tändes julbelysningen på Temple Square. I enlighet med den 53 år gamla tradition som för många inleder julens högtid. På julen firar vi hans födelse, liv och ljus som bokstavligen var Guds son och världens frälsare, Jesus Kristus. Vi finner hopp i förkunnelsen i samband med hans födelse. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Musik, upprymda barn, gåvor att ge och ta emot, julgranar, julpynt och julljus är alla en del av vårt glada firande. När du tänker på julen, vilka fina minnen kommer du då att tänka på? För mig medför den här tiden på året alltid minnen av julfiranden i min barndom. Jag kommer fortfarande ihåg många av de julklappar jag fick. Jag minns en fotboll och en basketboll, leksaker och kläder. De flesta av de här gåvorna är borta och glömda nu. Kläderna är slitna och urvuxna. Men det jag minns mest från gångna jular, mina mest genomträngande favoritminnen, är inte det jag fick, utan det jag gav. Låt mig förklara. Varje år, söndagen före jul, samlades ungdomarna i vår församling i kyrkan. Vi fyllde korgar med apelsiner, bananer, hembakta kakor och som delades ut till änkor som bodde i närheten. Vi gick hem till dem, sjöng julsånger och gav dem en julkorg. Och jag minns fortfarande deras tacksamma leenden. En del av dem var första eller andra generationens immigranter som uttryckte sin tacksamhet på starkt bruten engelska. Syster Schwartz, Zbinden, Groll och Kackler. Jag kommer aldrig glömma den varma känsla som trängde in i mitt hjärta. När Lisa och jag blev föräldrar startade vi en tradition att skänka julklappar till en nödställd familj. Vi fick ofta namnet på en familj och barnens åldrar från en lokal välgörenhetsorganisation. Mycket tid och stora ansträngningar gick åt att hitta de rätta julklapparna åt dem. Våra söner verkade tycka lika mycket om det här som att få egna julklappar på juldagen. Den här familjetraditionen av tjänande bidrog till att rista in julens sanna anda i våra hjärtan. I mitt arbetsliv höll jag på med utveckling, tillverkning och marknadsföring av träningsredskap runt om i världen. Redskap som löpband, motionscyklar och crosstrainers har främst utformats för att stärka hjärtat. Och i vårt företag gjorde vi verkligen vad vi kunde för att se till att användarna av redskapen noggrant kunde mäta sitt hjärtas kondition och aktivitetsnivåer genom pulsmätare. Idag bär många av oss teknik runt handleden som mäter pulsen och uppmuntrar till aktiviteter som stärker hjärtat. Hur skulle det vara om det fanns ett sätt att mäta hjärtats kondition utifrån ett andligt perspektiv, en andlig pulsmätare så att säga? Vad skulle er andliga pulsmätare visa? Hur är det med ert hjärtas andliga hälsa? Julens högtid verkar vara en idealisk tid för var och en av oss att eftertänksamt utvärdera hur det står till med vårt eget hjärta. Vi kan till exempel fråga oss, är mitt hjärta berett på att möta frälsaren? I juletiden sjunger vi ofta, låt varje hjärta bereda rum för honom. Hur kan vi bereda rum i hjärtat för Kristus? Speciellt under den här hektiska men ändå underbara högtiden. Skrifterna är fulla av skildringar som kan hjälpa oss att utvärdera vårt hjärtas tillstånd. En del verser innehåller ord som felfri, saktmodig, ödmjuk, förkrossad och bedrövad. Dessa ord och många andra här och var i skrifterna ger oss en inblick i frälsarens hjärta. För att kunna ta emot honom i vårt hjärta måste vi sannoliken ha ett rent och ödmjukt hjärta som hans. Med en omskrivning av Paulus ord kan vi sträva efter att ha Jesu Kristi ord och egenskaper skrivna som ett brev i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Ett Kristusbrev skrivet, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. Det här kräver mer än bara trevliga julhälsningar från våra läppar. Herren varnade för dem som nalkas mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Den här julen och under hela året är våra vänliga gester och goda gärningar den bästa fingervisningen på att vår kärlek till frälsaren är skriven i våra hjärtan. När jag funderar över hur det står till med mitt eget hjärta finner jag inspiration och goda exempel i deras hjärtans uppoffringar och styrka som bidrog till att upprätta Jesu Kristi kyrka i dess återställelses första tid. Jag skulle vilja återge en julberättelse om en nyomvänd sista dagars helig från Immingham i England, Mary Wood Littleton. Mary och hennes make Paul hade aldrig trott att de skulle lämna sitt hem i England. Men de hörde budskapet om det återställda evangeliet och fick ett vittnesbörd om att det var sant. Mary och Paul döptes och bara 2 månader senare tog de tillsammans med sina barn båten till Amerika för att samlas med de heliga. De kom fram till New York den 20 december 1844. 5 dagar senare reste de med en diligens till Nauvoo i Illinois. Föreställ er bara, på resande fot i det kalla vädret på knaggliga, svåra vägar firade de sin första jul i Amerika. Trots alla dessa förändringar bevarade Mary hoppet i sitt hjärta om att hennes familj en dag skulle fira jul som de hade gjort i England med kransar, jultomte och julkörer. Olyckligtvis blev deras andra jul i Amerika år 1845 inte mycket bättre. De tillbringade den i överdelen av en vagn som Paul hade gjort om till en tillfällig bostad under det att familjen kämpade med att slå sig ner i Nauvoo. Ännu en gång sa Mary med hjärtat fyllt av hopp. Nästa jul blir annorlunda. Följande år, 1846, familjens tredje år i Amerika, befann sig Mary och barnen i Winter Quarters där de förberedde sig för det som skulle bli en lång vandring västerut under våren. Pöbelhopar hade drivit bort dem från Nauvoo och Paul vandrade västerut med mormonbataljonen många mil bort. Ännu en gång saknades julkörer och jultomte. Istället fastades och bads det innerligt för Marys 8-årige son som var svårt undernärd och nära döden. Han överlevde, men 25 andra i Winter Quarters dog den juldagen. Det var inte förrän sin fjärde jul i Amerika som Mary och hennes familj, nyanlända till Saltsjödalen, slutligen kunde fira jul tillsammans i relativ lugn och ro. Inte ens då var det den sortens firande som hon hade upplevt i England. Men på vissa sätt var det till och med bättre. Under julfirandet en söndag, dagen efter juldagen år 1847, samlades de heliga för att be, uttrycka ord av tacksamhet och sjunga lovsånger till sin Gud för att han hade räddat dem till Sion. En av de här sångerna var ett innerligt arrangemang av Kom, kom Guds folk, en psalm som skrevs under pionjärernas vandring och som hade kommit att bli en hyllningssång av tro för dessa tidiga pionjärer. Efter det förblev Kom, kom Guds folk en favoritsalm, till och med en julsång vid pionjärernas julfiranden. Jag tror att Marys svårigheter under åren hade på något sätt förändrat hennes hjärta. Hon verkade se julen i ett nytt ljus, med nya jultraditioner och en ny sång i hjärtat. Hon hade verkligen utvecklat ett uppoffrande hjärta med fokus på hopp i och kärlek till Jesus Kristus. Julens högtid känns som en lämplig tid att begrunda våra hjärtans andliga hälsa. Och därför vill jag avsluta med ett enkelt förslag som kan hjälpa oss att mäta pulsen på och stärka våra andliga hjärtan. Jag uppmanar var en av oss att välja att göra något som på ett yttre sätt uttrycker våra inre känslor för frälsaren Jesus Kristus, som en gåva till honom det här året. Liksom Mary Littleton har vi samlats ikväll som trofasta efterföljare till Jesus Kristus för att dyrka honom. Låt oss nu verkligen lyssna när kören förenas med änglarnas lovsång i en vacker och tilldragande psalm som uppmanar i trogne att hälsa den evige faderns enfödde son. Oavsett var i världen vi kan tänkas bo kan vi var och en med jubelsånger komma till Betlehem. Om så bara i våra hjärtan för att ära och prisa honom. Jag bär mitt vittnesbörd om Jesus Kristus, världens frälsare. Må vi ha Kristi ande skriven i våra hjärtan under julens högtid och vidare in i det nya året. är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
We express appreciation
to the Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square för den vackra musiken som har fyllt våra hjärtan. Vi vill också tacka våra talare ikväll och uppskatta alla de som på något sätt bidragit till att göra den här andaktsstunden möjlig. När vi nu närmar oss den här vackra högtiden ber vi att ni alla må bli välsignade och få uppleva den frid, hopp och den glädje som kommer genom vår frälsares återlösande kärlek. Avslutande talare vid den här andakten är vår profet, president Russell M. Nelson. Efter hans tal avslutar kören mötet genom att sjunga Halleluja-kören från Händels Messias. Avslutningsbönen får vi sedan av syster Becky Craven som är andra rådgivare i Unga Kvinnors generalpresidentskap.
My beloved brothers and sisters, what a treasured season.
Mina älskade bröder och systrar, vilken underbar tid det här är. Vi älskar tonen av församlingen i trogne och kommer ivrigt för att tillbedja honom. Jesus Kristus, det enastående barnet i Betlehem, Gamla testamentets store Jehova och Nya testamentets Messias. Låt oss ikväll tänka på välsignelserna som kommer genom Kristi liv, mission och försoning av Jesus Kristus. Jag inbjuder er, som liksom kung Benjamin, att tänka på deras underbara tillstånd som dött i, som lever i Gud. Så är det för oss nu. Men också har vi profeter och profetior om aldrig sinande lycka. Sanna efterföljare till Jesus Kristus har förmånen att uppleva outsäglig glädje. Jag påmindes om detta häromdagen när jag träffade en ängel som heter Lydia. Den här ängeln var inte klädd i vitt och hon gjorde det lätt för oss att träffas genom att komma till mitt kontor. Lydia är 12 år. Jag hade fått veta att hon lider av en ovanlig aggressiv hjärntumör. Hon har ett änglalikt ansikte och utstrålar en ovanlig värdighet för sin ålder. När vi pratade om hennes liv och vad som väntade var hon lugn och fridfull. När jag frågade om hon hade några frågor svarade hon snabbt. Hur är det i himlen? Det här ledde till ett djupt samtal om livets mening och de välsignelser vår himmelske fader och hans son erbjuder dem som följer dem. Jag var djupt rörd av Lydias och hennes familjs tro. Fastän Lydia vill Lydia och hennes mor och far stå ett ögonblick. Låt alla se. Tack Lydia och syster och broder Terry. Vi fortsätter att be för er. Jag var så djupt rörd av Lydias och hennes familjs tro. Fastän Lydia drabbats av en enorm utmaning i jordelivet var hon fylld av tro. Hon har ett evigt perspektiv. Hon vet att Herren älskar henne och tar hand om henne. Hennes hängivna familj är fylld av samma frid och lugn som bara tro på Herren kan frambringa. Lydia önskade att träffa presidenten för Herrens kyrka. Men hennes innersta önskningar går mycket djupare än så. Hennes djupaste önskan att vara är att vara med sin familj för evigt i det celestiala riket. Det innebär också att hon alltid vill vara med sin himmelska fader och också Jesus Kristus. Ja, våra önskningar påverkar var och en av oss på djupgående sätt. Inte bara här och nu utan senare. Tänk på hur betydelsefulla Almas ord är. Herren beviljar människorna i enlighet med deras önskan. Önskningar är viktiga under den här tiden av året när vi ger gåvor. När vi är särskilt uppmärksamma på önskningarna hos dem vi älskar. Under den här tiden vill jag också att ni ska tänka på era egna önskningar. Vilka är era innersta önskningar? Vad är det ni egentligen vill uppleva och åstadkomma i livet? Vill ni verkligen bli mer och mer som Jesus Kristus? Vill ni verkligen leva hos er himmelske fader och med era familjer för evigt och leva som han gör? Om ni vill det, behöver ni ta emot många gåvor som Herren erbjuder för att hjälpa er och mig under jordelivet. Vi ska nu fokusera på 4 gåvor som Jesus Kristus har gett alla som är villiga att ta emot dem. För det första, han gav er och mig en obegränsad förmåga att älska. Det innefattar förmågan att älska också de man har svårt för och personer som man inte bara ogillar och som inte bara ogillar er utan också illvilligt utnyttjar och förföljer er. Med frälsarens hjälp kan vi lära oss älska som han älskade. Det kan kräva ett förändrat hjärta. Absolut ett mjukare hjärta. Medan frälsaren lär oss hur vi egentligen ska ta hand om varandra. Mina kära bröder och systrar, vi kan absolut tjäna på Herrens sätt när vi tar emot hans gåva av kärlek. Be om Herrens hjälp att kunna älska dem som han vill att ni ska älska. Däribland dem som det inte alltid är lätt att känna varma känslor för. Ni kanske också vill be Gud att hans änglar är med er på de stigar ni helst skulle slippa gå på. Den andra gåvan frälsaren erbjuder är förmågan att förlåta. Genom hans oändliga försoning kan ni förlåta dem som har sårat er och som kanske aldrig kommer att ta ansvar för sin elakhet mot er. Det är oftast lätt att förlåta någon som uppriktigt och ödmjukt ber om förlåtelse. Men frälsaren ger oss förmågan att förlåta alla som behandlat oss illa på något sätt. Då kan deras sårande handlingar inte längre plåga vår själ. En tredje gåva från frälsaren är omvändelse. Den här gåvan är inte alltid lätt att förstå. Som ni vet skrevs Nya testamentet från början på grekiska. I verser där frälsaren uppmanar folket att omvända sig så är ordet som översätts till omvänd det grekiska ordet metanoeo. Det här är ett mycket mäktigt grekiskt verb. Prefixet meta betyder ändra. Prefixet används också i vårt språk. Ordet metamorfos till exempel betyder ändring av formen. Suffixet neo syftar på ett grekiskt ord som betyder sinne. Det syftar också på andra grekiska ord som betyder kunskap, ande och andning. Kan vi då börja se bredden och djupet av vad Herren ger oss när han erbjuder gåvan att omvända oss? Han uppmanar oss att ändra vårt sinne, kunskap, ande och till och med vår andning. När vi omvänder oss till exempel andas vi tacksamhet mot Gud som hjälper oss att andas från dag till dag. Och vi har en önskan att andas medan vi tjänar honom och hans barn. Omvändelse är en enastående gåva. Det är en process som vi inte ska vara rädda för. Det är en gåva vi ska ta emot med glädje och använda, ja, omfamna dag efter dag medan vi strävar efter att bli mer som vår frälsare. Kung Lamonis far fångade en glimt av vad som väntade dem som tror på Kristus och följer honom. Han sa att han skulle överge alla sina synder för förmånen att lära känna Herren. Sann omvändelse är ingen engångsföreteelse. Det är en helig förmån utan slut. Den är grundläggande för att vi ska utvecklas och känna frid, tröst och glädje. En fjärde gåva från vår frälsare är faktiskt ett löfte. Ett löfte om evigt liv. Det här betyder inte bara att man lever väldigt, väldigt, väldigt länge. Alla lever för evigt efter döden, oavsett vilken härlighet vi kan kvalificera oss för. Alla kommer att uppstå och uppleva odödlighet. Men evigt liv är så mycket mer än en fråga om tid. Evigt liv är det slags liv och livskvalitet som vår himmelska fader och hans älskade son har. När fadern erbjuder oss evigt liv säger han egentligen: om du väljer att följa min son, om din önskan verkligen är att bli mer som han, då får du så småningom leva så som vi lever och presidera över världar och riken som vi gör. De här fyra unika gåvorna ger oss mer och mer glädje allt eftersom vi tar emot dem. De möjliggjordes av att Jehova nedsteg till jorden och blev ett litet barn. Han föddes av en odödlig fader och en dödlig mor. Han föddes i Betlehem under de enklaste omständigheter. Hans heliga födelse var förutsedd av profeter sedan Adams dagar. Jesus Kristus är Guds enastående gåva. Faderns gåva till alla sina barn. Den födelsen firar vi med glädje varje jul. När våra tankar och känslor är fokuserade på världens frälsare, vad behöver då vi göra för att ta emot de här gåvorna som Jesus Kristus så villigt erbjudit oss? Vad är nyckeln till att kunna älska som han älskar, förlåta som han förlåter, omvända sig för att bli mer som han och slutligen få leva med honom och vår himmelska fader? Nyckeln är att ingå och hålla heliga förbund. Vi väljer att leva på Herrens förbundsstig och stanna kvar där. Den är inte komplicerad. Det är rätta vägen till sann glädje i det här livet och i det eviga livet. Mina kära bröder och systrar, min innersta önskan är att alla vår himmelska faders barn ska få möjlighet att höra Jesu Kristi evangelium och följa hans lärdomar, och att Israel ska insamlas så som det lovats i dessa sista dagar. Jag önskar att vi ska vara ett och ta emot i tro och kärlek den kärlek som frälsaren har till oss var och en. Hans oändliga och fullkomliga kärlek fick honom att sona era och mina synder. Den gåvan, hans försoning, gör att alla hans andra gåvor blir våra. En dag i framtiden, under det tusenårsrike som vi förbereder oss för, ska varje knä böjas och varje tunga bekänna att Jesus är Kristus. Och det blir inte bara den magnifika Tabernacle Choir at Temple Square som sjunger halleluja. Alla som har valt att följa Jesus Kristus ska sjunga och ropa halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans moder. Och han ska vara kung i evigheters evigheter. Kungars kung och herrarnas herre. Jag vittnar om att Gud lever. Jesus är Kristus, Messias. Detta är hans kyrka som han leder genom sina profeter. Ödmjukt nedkallar vi hans välsignelser över var och en av er, inklusive en önskan och en förmåga att ta emot de gåvor frälsarens erbjuder. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear Father in heaven,
vår käre Fader i himlen, vi är så tacksamma för att du har gett oss din son och de många välsignelser och privilegier och möjligheter vi har tack vare honom. Vi är tacksamma för det vackra budskapen och musiken som vi har hört här ikväll som vittnar om honom. Snälla hjälp oss att alltid minnas honom, din son. Och snälla hjälp oss i vår strävan att följa honom. Det är vår bön. I din son, Jesu Kristi namn. Amen.